Hej och välkommen till Excitec-podden. En podcast med oss från Excitec där vi träffar medarbetare, vi träffar kunder och ibland partners till oss på Excitec. Idag så är det ingen mindre än vår vd Johan Kallblad som är välkommen tillbaka till podcasten. Hej Johan!
Tjena Mats, tack så mycket för att jag är ingen mindre än, ingen mer än heller faktiskt. Ja. Jag är den vanliga, jag är den gästen som har varit med mest på Excitec-podden, om man får räkna de avsnitten jag hostade som medverkan, som gästmedverkan.
Absolut. Det är nog tveksamt om man får räkna det så, men du har hörts mest i Excitec-podden, det kan, ja. Det kan vi nog konstatera. Jag har en bit kvar, även jag då. Nej men Johan, du är här idag för att vi har ju sagt så att när vi släpper kvartalsrapporter så tar vi tillfället i akt och pratar lite grann om men hur det går på Excitec. För det är ju ett av få tillfällen där man faktiskt kan prata om sådana delar. Ja, eller hur? När saker har hänt och vi har rapporterat om dem, så att säga.
Det är ju faktiskt intressant, för de flesta som frågar mig om någonting när vi pratar om sånt där, oftast så vill man ju prata om vad som händer sen, faktiskt. Mm. Ofta vill man ju prata om framtiden. En kvartalsrapport handlar ju egentligen bara om tiden som har varit, så att det kan man ju i och för sig fundera på. Det kanske inte är så intressant. Därigenom. Men samtidigt så är det, nu försöker jag skoja, vara så här, falskt ödmjuk. Nej, men samtidigt det hör ju till, det är en liten ceremoni med kvartalsrapporter egentligen. Man har den där, man släpper den vid den här fasta tiden, man går ut och annonserar, vi kommer släppa vid det här datumet, och sen så släpper man vid en viss tidpunkt, och sen så kör vi en webcast och sen massa som alla kan logga in i. Faktiskt vem som helst kan gå med på vår webcast och ställa frågor som besvaras live då. Och sen är det massa som, jag har ju sagt, pratat inte om det någon annan gång, att alla sådana här listiga analytiker vill ju ha ett eget möte och där de ställer sina egna listiga frågor om hur det har gått och sådär. Så det är lite ceremoni kring det där, så jag tycker det är väl en kul tradition att vi kör en poddinspelning.
Ja men verkligen, jag tycker det är en ceremoni i sig då, att vi får göra det här. Och man kan ju se det här lite grann som ett sånt här call då, där det kanske blir min uppgift att ställa de där knepiga frågorna, i någon mening.
Just det.
Men om vi säger så här då, senast vi satt här i den här formen och vi pratade om Excitec, så ställde jag frågan på slutet då, så vad önskar du dig i det kommande kvartalet? Och då hade vi två saker som vi tog upp, eller som du tog upp då, som där den ena handlade om att vi hade gjort ett bra resultat i Norge och vi önskade att det skulle fortsätta så på den inslagna vägen. Och det andra var ju att vi med stor försikt skulle jag säga också såg fram emot starten på årets traineeprogram. Och jag tänkte att vi kan ju börja där innan vi pratar om andra saker generellt i kvartalet.
Då kan vi ju säga till nogräknade lyssnare här att Mats är då insynsrapporterad, eller inte insyn, det är du inte du, normalt sett, men du är på hemliga listan som inte får handla med aktier här innan det här släpps för allmänheten. Så jag får ju faktiskt läcka lite information till dig, för det här släpps ju inte till allmänheten förrän efter det att vi har släppt vår kvartalsrapport.
Det stämmer bra.
Så jag kan vara ganska öppen. Det är väl bäst så, tänker jag. Nej men följande hände. Så det blev så som vi hoppades med Norge. Sen är det liksom, man kan fundera på hur många kvartal i rad som man måste vara bra innan man känner att det mesta är bra. Men vi hade ett jättedåligt finansiellt resultat för ett år sedan. Det började egentligen det andra kvartalet 2022 med att vi inte nådde upp till våra förväntningar, och sen var det tredje kvartalet riktigt dåligt. Vi bytte vd och gjorde lite sådär. Sen var det fjärde kvartalet lite bättre och sen första lite bättre ändå, andra kvartalet lite bättre ändå. Då började det kännas, det kanske finns något här. Och nu var tredje kvartalet var väldigt mycket bättre än förra året. Så vi har gått från att ha en negativ marginal på mer än 10% av omsättningen, alltså att vi gör av med mer än 10% mer pengar än vad vi får in då, till att ha en positiv marginal på 5% ungefär i kvartalet, lite drygt till och med. Så vi har gjort liksom en turnaround på 15 procentenheter. Det är väldigt mycket på ett år. Så att det blev faktiskt, och mer än så, man kan, sen kan man säga 5% bra eller dåligt. Ja, det här är ju ett sommarkvartal och vi, det är ju ganska långsamt i vår business på sommaren. Så, så det är ju inte fantastiskt, men det är otroligt mycket bättre än minus 10.
Ja.
Så blev det. Och traineerna, de dök ju upp.
De dök upp, ja, faktiskt, jag tror det var allihopa.
Ja, men det var ju faktiskt, det där förtjänar ju om arbetsmarknaden, det där förtjänar ju ett eget samtal alltså. Mm. Det är ju, det är svårt att säga vad som är annorlunda. En sak som är annorlunda i år jämfört med de senaste åren, eller delvis förra året, det är ju att människorna som vi anställer och som kommer in, de har vi haft en fysisk relation med på något sätt, alltså fysisk professionell relation. Det där kom ut lite fel. Men alltså, vi har träffat dem i den fysiska verkligheten och ja, pratat med dem och umgåtts lite och sådär. För det jag försökte syfta på var egentligen att vi hade ju något år här för några år sedan där vi hade ett läckage på från så många människor vi hade anställt och skrivit kontrakt med till så många som verkligen dök upp.
Mm.
Alltså vi hade ett läckage på kanske 20%. Ja. Där av massor av olika skäl, och det finns ju skäl som inte är så konstigt. Ung människa kommer ut från skolan, träffar en, liksom, en ny partner i Nya Zeeland och bestämmer sig för att inte börja på ett traineeprogram på ett IT-företag.
Ja. Men det är ju svår att skydda sig mot.
Ja, och det ska man ju inte heller. Men det är ju så. Men så några personer kommer det alltid vara som inte dyker upp. Men det var väldigt, väldigt överraskande många för några år sedan som tog ett annat jobb under processen eller som gjorde något annat. Och nu var det väldigt, väldigt få.
Precis, så jag tror att du är inne på en helt... den linjen är nog väldigt... vad vi tror i alla fall är korrekt. Att har man en relation som... Att man får komma till ett kontor, att man får lära känna människorna mer face to face, så tror jag att det skapar en starkare känsla för bolaget helt enkelt än vad man klarar av att skapa i det digitala helt enkelt.
Man kanske har tagit sitt beslut också, om man vill börja jobba någonstans, både bolaget och personen, kandidaten kanske har tagit sitt beslut mer underbyggt, och ja, då är båda mer liksom committade till beslutet. Så det är en skillnad. Så de dök upp, jag tror runt 70 personer i Sverige. Jag tror 74 allt som allt. Vi har så kört, det är nästan bara Sverige, eller det är absolut mest Sverige. Vi av Norge av de naturliga skäl att vi har haft ett kostnadsproblem där. Då tar vi inte in så många traineer, men de var 4-5.
Ja, fem eller sex stycken.
Från Norge, ja. Och sen danskarna har ju kört traineer, men de tjuvstartade. De började köra redan innan sommaren.
Ja.
Så att de var faktiskt inte med. Men 74 tror jag det var som dök upp då.
Precis.
Det var så många det skulle vara. Kanske något fler än vad vi trodde. Vi trodde nog att någon skulle få så här sista minuten säga nej, något hände, jag kan inte. Men det...
Ja, nej, men det är fantastiskt kul. Och ja, det känns ju konstigt nu att prata om det. För att de här personerna är ju i princip som vilken kollega som helst idag, bara några månader senare. Och det är häftigt det där, hur det går ifrån att det är en hel flock av nya människor som man tänker hur ska det här gå, till att det är en 4-5 stycken extra på varje kontor som känns hur naturligt som helst.
Men du, en samvetsfråga då, hur många namn kan du av de 74?
Oj, ska jag svara ärligt på samhällsfrågan? Jag var ju väldigt, väldigt stolt för ett par år sedan då jag faktiskt kunde namnet på alla på bolaget. Den förmågan försvann när det blev 100 plus i Norge i ett svep, och sen har det varit svårt att hålla i den. Men av årets turnéer så tror jag att jag skulle kunna sätta, om vi säger att de var 74 stycken från... med lite sån här, med lite betänketid på varje namn, så tror jag att jag skulle sätta i alla fall 80% av dem.
Ja, men det är bra.
Det tror jag.
Det är mycket.
Ja.
Så kan det ju inte vara ändå om man är typ på Volvo Cars som har 20 000 anställda eller något sånt.
Nej, då...
Men annars är inte det så relevant, för man träffar inte alla dem hela tiden heller. Men lite så är det ju till och med hos oss nu. Man träffar folk på olika kontor och man jobbar i olika affärsområden. Och det går inte liksom... Man kan ha sin flock, sina flockar som inte är hel... Och för när du och jag började jobba med det här tillsammans, Mats, för väldigt länge sedan, ja. 13 år sedan, då hade man ju liksom en flock som var alla. Vi, och sen så måste det ändras om man hittar sina nya sammanhang. Flocken blir större, men inte lika mycket större som bolaget blir större.
Nej, men precis.
Det här känner jag att det här har mycket lite med vår kvartalsrapport att göra. Egentligen.
Det har vi faktiskt. Ja. Vi får, får se om det klarar katten.
Det är ett annat avsnitt.
Men på tal om det då, en skakig brygga över till kvartalsrapporten. Mm. Vad är dina highlights?
Jo, nej men så här. Det första som jag ska säga, det är att det tredje kvartalet, som är det som vi har haft, alltså juli, augusti, september, det är vårt absolut sämsta kvartal på året. Och vi är av någon konstig anledning på Exitec, vi är liksom extra dåliga på det tredje kvartalet. Jag tänker så här, alla borde ju vara dåliga på tredje kvartalet. Och det, varför då? Jo, därför att jag menar, kostnader och sånt för lokaler, omkostnader och sånt, de är ju typ samma. Man betalar ju lika mycket för en lokal till exempel hela året, normalt sett, om man har vanliga hyreskontrakt. Och medan intäkterna har man ju ganska mycket kopplat till att människor arbetar. Mm. Inte bara, vi har ju ungefär 65% av våra intäkter är konsulttjänster. Och då om konsulterna, om man är ute på om man är på semester, så, vilket ju de flesta är då, en månad, 5 veckor i den här perioden, då är man ju inte och jobbar, och då har man inga, bidrar man inte med några intäkter och så vidare. Så man borde tappa ungefär en månads intäkt men ha kvar ungefär samma kostnad, förutom för personal då, för då de har ju sparat liksom semesterdagar och sånt där. Men så att det och vi har det så vi tappar mycket intäkter, men vi är lite extra dåliga på tredje kvartalet jämfört med andra bolag. Och det tror jag handlar om att vi säljer ju inte våra tjänster som sådana här resursåtaganden som går ut på att man liksom, ja, när jag är tillbaka från semestern liksom 10 augusti, då kliver jag in på mitt uppdrag och börjar ta betalt 40 timmar i veckan. Utan vi på något sätt jobbar ju i projektleveranser där vi måste samverka med kunderna. Så det är egentligen först när den sista personen har kommit tillbaka från semestern som det verkligen börjar flytta på igen. Och det, så jag tror att det är faktiskt lite jobbigare hos oss än vad jag har varit med om i andra företag som jag, när jag har arbetat tidigare. Det var mycket länge sedan jag jobbade någon annanstans nu, skulle jag väl säga. Men det, vi har det jobbigare än vad jag minns. Så det har vi alltid haft. Så med det sagt, nu lät jag väldigt negativ, så är det ju så här att det här är ju, det är ju inte så att vi inte är vana vid det här. Så här är det ju varje år för oss. Vi har det alltid lika svårt. Och då får vi tid över. Och det vi använder med tiden som vi har över, det är dels egen liksom kompetensutveckling, kulturbyggnad, bolagsbyggnad. Alltså vi brukar åka på kick-off, vi brukar göra någonting rejält tillsammans. Några dagar, 3 dagar var vi väl borta den här gången.
Stämmer bra.
Och lära oss av varandra och om varandra och så vidare. Och sen så gör vi det här med att vi anställer väldigt mycket personal. För det, om vi har det lite lugnare, så är det faktiskt lite enklare att ha sådana här internutbildningar och lära upp människor och sånt där. Så vi har kommit fram till att det passar oss, även om det blir väldigt att ta på sig extra mycket kostnader i det kvartalet där man har extra lite intäkter. Det är ju besvärligt om man ser det som engångsföreteelse, men ja. Så, som vi ser det, så jämnar det där ut sig över året. Så i det här negativa perspektivet då, så är det faktiskt ändå så att vi har det är någonting som vi är otroligt vana vid, att det ser ut så här. Det var inget speciellt
för, men det kanske inte är helt vanligt för de som läser en kvartalsrapport.
Superviktigt att hålla koll på det om man läser våra siffror, för nu har vi då vi kommer ändå göra, vi har ju, om man tittar på senaste året, har vi haft marginaler innan den här kvartalsrapporten på ungefär 14%. Vår marginal i, nu tar jag det från top of my head här, vår marginal i kvartalet är knappt 8%. Och då ska man säga, okej, 14 och knappt 8, det är en försämring. Ja, men vår marginal för senaste 12-månadersperioden, den ökar till nästan 16%. Och det är därför att det här kvartalet, eller till 15,7-15,8 någonting, som jag minns det. Det är för att det här kvartalet, det tredje kvartalet 2023, byter ut ett tredje kvartal 2022 som var ännu sämre. Så man måste liksom se, man måste verkligen förstå sig på vår säsong. Och vår säsong är inte bara liksom sommar, vinter, höst, utan vår säsong är även det där som vi, det där beteendet som vi har börjat med, att vi jobbar mycket med oss själva, kompetensutveckling åt all personal och ta in ny personal och så vidare. Så att 7,8% tror jag marginal mot 3,9 förra året. Det
är en väsentlig skillnad.
Det är en väsentlig skillnad, men det är ju inte bra liksom. Det är inte bra, men det är okej. För vi gör ju saker. Å andra sidan brukar vi ha då väldigt starka första och andra kvartal, till exempel. Fjärde kvartalet har de flesta, är bra för de flesta faktiskt. Sen första och andra brukar variera, men vi gör av någon anledning så första och andra brukar vara väldigt bra för oss. Speciellt första, som en del som inte alltid är lika starkt. Och så, nej, men så det kändes väl som, jag vet inte, jag skulle väl kalla det för ett fall framåt, men det låter nästan lite för negativt, för det var väl inte ett fall överhuvudtaget, men utan det var ju ett faktum att vi har det alltid svårt i det tredje kvartalet, så det var inte värre än vanligt här. Snarare bättre än vanligt. Så det känns bra.
Ja.
Och resultatförbättring, sen ska jag också säga, det är nästan bara Norge som står för den. Det är liksom vändningen i Norge. Det är, i Sverige har det varit precis som vanligt.
Just det.
Egentligen.
Ja.
Så massor av nyanställda, mycket interna aktiviteter, långsamt hos kunderna och så. Men återigen, precis som det brukar vara.
Ja. Härligt, vad kan man säga mer då?
Ja, jag tycker det mest intressanta som jag har hållit på med, eller som jag håller på med, det är att vi har dragit igång ett strategiarbete egentligen som syftar till att titta på tillväxt, att öka tillväxten i lite längre perspektiv då.
Ja.
Om man förenklar lite så kan man ju säga, eller ja, det är väl inte ens så förenkla, det är väl sanningen. Det finns egentligen bara, hur kan man få, vad är tillväxt liksom? Man kan öka sin marknadsandel eller göra sin marknad större. Det är väl egentligen det. Och marknadsandel är ju liksom dels det här att vara duktig på försäljning och marknadsföring och sånt. Alltså det är ju att göra sitt jobb bra, antagligen. Men att öka sin marknad, det handlar ju då antingen om geografi, alltså vilka geografiska marknader verkar man på, eller för vår del om erbjudande, alltså man flyttar, marknaden blir större därför att man gör erbjudandet så att man når en ny målgrupp liksom. Så vi tittar väl på från alla perspektiv egentligen, hur kan vi och från alla våra affärsområden och titta på hur kan vi sätta upp för ledstjärnor för tillväxt över de kommande liksom 3-4-5 åren. För vi har haft ett år nu som vi har ägnat mycket åt liksom konsolidering, förbättring av specifikt, det syns mest i Norge, men överhuvudtaget liksom försöka få till en bra nivå på effektivitet och förbättra en del interna processer och ta bort en del saker som vi inte tycker är rätt för oss och sådär. Så vi har ägnat mycket åt konsolidering, och det kanske är lagom, man kanske ska göra 3-4 år med tillväxt och sen 1 år med konsolidering och sen 3-4 år med tillväxt igen. Så att vi börjar ställa om mindset, även om det liksom är konsolidering och effekten av konsolidering rent liksom rapporteringsmässigt, så kommer man ju förhoppningsvis se det i några kvartal, att vi har en liksom effektiv plattform i affären, men samtidigt så börjar smyga in lite mer, jag tror för oss som jobbar här så kanske mindsetet kommer bli lite mer titta på långsiktig tillväxt. Så det ägnar jag, gör jag ganska mycket med.
Ja, intressant. Och det där tycker jag är ett intressant perspektiv också. För det tror jag är någonting man märker som vart man än jobbar. Liksom, vilket fokus som finns. Och jag kan ju bara, om man ser till min egen tid på det här bolaget, så tycker jag alltid att det är så himla spännande att vara dels i de här lägena där man bestämmer sig för att nu ska vi någonstans tillsammans. Så jag tror att första gången som jag minns att vi pratade om det, då var vi kanske 30 personer eller något sånt där, och så bara en dag ska vi bli 100. Ja, ja. Och jag minns att det var så, alltså det kändes verkligen som en sån här, herregud, hur ska vi kunna bli 100? Ja. Vi har ju vissa Excel-ark som går på knäna. Ja, men typ så här, det finns bara så många rader i Excel. Nej, men men just den här kraften också, så här, att få samla lite kraft för att sen ta ett nytt steg framåt, tycker jag är så fantastiskt kul. För det är ju lite grann så här med interna processer specifikt, så de ska ju vara anpassade efter hur stort bolaget är man arbetar på. Och det är klart att vi skulle kunna snegla på bolag som är flera tusen anställda och tänka så här, wow, tänk vad bra ordning och reda de har på vissa grejer som man kanske också skulle kunna anamma, men där själva arbetssätten i sig kräver så mycket effort. Så
det är faktiskt ett fel vi har gjort ibland och ibland fortsätter göra, där vi får för oss, vi har till exempel, om man tar Norge och Danmark är ju bra exempel, där Danmark är kanske 40 personer, Norge är lite över 100 personer och Sverige är kanske 400 personer liksom. Och då, när man försöker göra på samma sätt på de ställena, det blir ju bara bra för en av de tre, som man måste kunna vara, man får hitta den där minsta gemensamma nämnaren, att det här gör vi samma, men vissa andra saker är ju, då kanske det systemet vi hade för 5 år sedan kanske är rätt system liksom för Norge, och det vi hade för 10 år sedan kanske är det som är rätt för Danmark.
Ja.
Det är inte så jäkla lätt att göra, att göra olika på med någon form av medvetet förhållningssätt, tror jag det.
Men det där är ju svårt, för att det är lätt att tänka att så här, sättet vi jobbar på idag, som vi har jobbat fram i kanske under 10 års tid, det är ju färdigt. Det är bara för det andra gänget, och så här, det är bara jacka i. Men så är det ju nästan aldrig. Vi hade en, på tal om det, så jag var med och pratade lite grann med, det var nog att man skulle åka på mässa i vår norska verksamhet. Och så funderade vi lite grann på så här att, ja men okej, hur gör ni i Sverige? Och så hade vi liksom så här, ja men i Sverige så är vi huvudsponsor för en av de stora mässorna. Det har vi fått en super, super stor effekt av. Jättehäftigt att se. Och när vi börjar prata om de grejerna med vår norska verksamhet, så är det så här, men just det, hur många leads letar ni för det här? Så där vi tänker så här, i Sverige så vill vi få tusentals ansökningar till vårt traineeprogram, för att vi har ett grymt effektivt talent acquisition team som klarar av det. Men skulle man liksom skicka på samma takt till Norge, så skulle ingen skulle vara nöjd. För de som stod på mässan, den skulle bli för dyr. Ja. Och de som sitter och liksom drunknar i ansökningar har inte tid med det. Så att det är ett jätteintressant perspektiv. Det där.
Men så där är det. Men det ska bli roligt faktiskt att hitta de nya. Jag är kanske, konsolideringsår är inte min paradgren personligen, men det är ändå skönt när man har gjort det. Det är lite som att, du vet, lite som att städa hemma. Man grovstädar lite så mår man rätt bra sen, men man drar sig ändå för att ta tag i det. Så får man slänga det, så hittar man en del gamla linspaket som gick ut 2014 i skafferiet, och då får man säga att det där ska jag nog inte behålla. Även om jag minns att jag köpte den goda själv.
Och du säkert har sparat dem 2 gånger i, liksom så här, inte idag, kanske sen.
Ja, men jag tycker att det där är svårt långsamt, och man blir lätt uppslukad av det som händer i omgivningen, kanske ekonomiskt menar jag, kanske då, som liksom räntor är en sak, och räntenivåer och osäkerhet och sådär, men vad egentligen, så om man tänker sig att företagande varar ju ganska länge egentligen. Då måste man tänka sig att det kommer nog vara perioder med höga räntor och perioder med låga räntor. Det kommer vara liksom perioder då bostadsbyggandet går mycket bra och perioder då bostadsbyggandet går mycket dåligt. Perioder då det är mer säkert och perioder då det är mer osäkert. Liksom. Men, och marknaden är olika bra. Så man får liksom finna sig i att att man kommer få vara med om de mesta sakerna. Mm. Många av de initiativen man tar måste vara så robusta. De handlar inte om att agera i just det klimatet som är exakt nu, utan de ska vara så pass robusta att de driver den i rätt riktning över lång tid. För det är samma, jag tycker sådana imponerande. Alltså om man bara reagerar, och det vill ju bara, det kan vara en nackdel med börsen och finansiella marknader, att de ändå vill ju. Jag ska inte säga att de är kortsiktiga investerare, men det förekommer ju att man är kortsiktig, och det förekommer att man vill se såna här liksom enkla grepp, som till exempel, jag är ganska förberedd på att jag kommer få kritiska frågor om varför vi anställde 80 personer i tredje kvartalet när vi pratar så mycket om att marknaden är dålig och det är lågkonjunktur och sånt. Det väntar jag med kritiska frågor kring. Jag kan väl inte riktigt svara på dem liksom, annat än att det har alltid varit så för oss hela tiden att vi 3 år senare önskar att vi hade anställt lite fler personer för 3 år sedan. Men så mycket klokare. Det krävs ju en hel del tillförsikt och liksom köpa det argumentet. För jag kan ju inte gå in så här, nej men titta här nu, liksom, här säger Riksbanken det här, och här säger liksom finansministern det här, och här säger Europeiska centralbanken det här, så här kan vi räkna ut att du ser här att det blir 80.
Ja.
Så funkar det ju inte liksom, utan det funkar ju att man måste jobba med någonting långsiktigt, va? Så det där är lite intressant, men sen finns det saker som påverkas mer kortsiktigt. Ta till exempel det här, okej, att köpa företag. Då betalar du med pengar du har tjänat eller med pengar du har lånat i regel. Eller med någon annans pengar. Ja, men, och det är klart att köper du bolag och så betalar du med pengar du har lånat, så brukar det räntan vara typ inget. Eller 3% eller något sånt. Och nu blir den liksom, och nu blir räntan 8 eller 10 eller 12%. För dels har styrräntorna höjts, sen är riskvilligheten minskat, så du måste ju. Då blir ju liksom ekonomin i att låna pengar för att köpa företag, men den blir ju sämre.
Den blir sämre.
Så det blir nog helt klart så att liksom företagsförvärv, att ägna sig åt företagsförvärv, ja, men det går inte det är inte lika bra i alla tider, för det påverkar då kostnader för finansiering. Så kan man säga, sen kan ju rätt tid, precis som när man köper hus eller vad som helst liksom. Rätt tid att köpa kan ju vara i slutet av en sån period när alla tycker, gud vilken dålig idé det är att köpa företag. Då ska man antagligen göra det liksom. Ja. Det är inte helt linjärt, det är inte bara att följa med räntor. Det är samma som med fastigheter också då. Så vissa saker påverkas i det korta, men vissa saker påverkas inte. Som våra kunder kör ju våra system liksom i 10-15 år. Liksom, då kommer de kommer köra dem i perioder när de har alldeles för mycket att göra, och de kommer köra dem i perioder när de har alldeles för lite att göra. Och man behöver göra de liksom leveranserna robusta så att de kan hantera båda det.
Ja, men såklart.
Flummigt här, lite metanivåspaning.
Ja, fast också en sån del som kan vara intressant att lyssna till. För att, precis som du säger, så finns det säkert de som har de här frågorna kring så här, okej, men varför vågar ni att göra den här grejen och inte kanske förvärv i samma utsträckning liksom, så här, vi kan inte ge dig ett rakt svar men vi har ett resonemang som ändå håller.
Men jag tänkte på det med bolag, jag kan inte så mycket om det här bolaget som inte alla kan, men ta liksom ett bolag som IKEA som väl startades någon gång så här på 50-talet. Och vad har de gått igenom då? Liksom? De går igenom, det var så här oljekris på 70-talet och det var någon sån här finansekonomisk kris slut 80-talet, början på 90-talet tror jag i Sverige. En sån här industrikris, och sen hade vi en IT-krasch och digitalisering och liksom allt. De har ju gått igenom så oerhört många saker som i stunden säkert har känts helt överväldigande.
Verkligen.
Men samtidigt så har de varit konsekventa i att men de grejerna som man behövs i ett hem, de ska vi ha till bra kvalitet och ett lågt pris.
Liksom. Ja.
Det var säkert tuffare. Och i vissa perioder enklare i andra perioder, men de har ändå hållit sig till att det är sånt här vi gör, och så har vi en ambition och så vill vi lägga till lite så att en lite större andel av det som man har i ett hem vill vi ha till ett lågt pris och skitkvalitet liksom.
Ja, men de, nej, men precis. Och det tror jag väl du har sagt någon gång tidigare också, just det här med om man ser på alltså att det är lätt att tänka att det går att svänga snabbt mellanåt, men att gör man förändringar så man kan inte förvänta sig alla resultat på en gång, och utan det tar ett tag liksom och göra förändring. Mm. Och på samma sätt så är det ju med alltså att våga och orka vara kontinuerlig i sitt arbete och tro på idén liksom. Det har ju...
Jag tycker de som man blir imponerad av över tiden är ju de som liksom är konsekventa med sin idé. Och sen också när man berättar, om man säger att jag har ett... vi har den här situationen, det här som är bra, och så har vi den här saken som inte är bra, som avviker, att våga vara transparent om det. Det här tycker vi inte är bra. Och sen så gör man någonting åt det systematiskt och så blir det liksom lite bättre. Då är man, ja, men den som klarade av en gång att ta tag i något som inte var bra och som var transparent om det och sen lyckades ändra på det så att det blev bra, den kan jag nog tro på att den ska kunna göra samma sak i framtiden.
Absolut. Så
det är därför jag kanske är med, vi får se det som vår lokala ledning har gjort i Norge, tycker jag, under något överseende från oss då på något sätt. Det kommer jag nog känna mig ganska nöjd över på sikt, för att det började liksom, vi pratade om att vi har en avvikelse, något som vi inte tycker om, och vi pratade om vad vi vill göra åt det, och sen börjar vi mata igenom då nu liksom ett år senare, så är det ganska stor skillnad resultat. Då blir man ju också stärkt i att man kommer kunna hantera även nästa problem. För problemfritt kommer det ju inte vara.
Nej, så är det ju. Det vågar vi nog inte lova.
Det vågar vi nog lova att det inte blir. När är det någonsin problemfritt? Det är precis innan det kraschar, va, bara. Precis innan det kraschar.
Ja, men det är bra. Då är det inte problemfritt. toppen. Du, om man skulle liksom lite så avslutningsvis, som vi gjorde senast då, fundera på vad önskar du dig i kommande kvartal?
Ja, jag önskar mig, i den stora frågan är egentligen, jag önskar mig att vi har lyckats koka ner en sådär 2, 3, 4 sådana här initiativ, så lite samlande initiativ, som de här sakerna tror vi på att vi vill göra, bygga, skapa de nästkommande liksom 4, 5 åren, och kan ha som en liten ledstjärna att vi lyckas välja dem, för det handlar, man kan ha många idéer, men så måste man välja ner några och säga, nej, men de här ska vi nog göra faktiskt. Att vi lyckas koka ner och välja ut några som är tillräckligt stora för att vara viktiga, men tillräckligt små för att vara konkreta liksom och tydliga. Och sådär. Jag gillar inte sådana här, du vet, som så här, generella, vi ska vara marknadsledare här, eller vi ska vara en fantastisk arbetsplats. Ja, men det ska vi ju vara liksom, men jag vill ha lite mer konkret som man kan mäta och sådär. Så det är att vi kommer lyckas formulera några stycken vägledande, det vill jag ha gjort om 3 månader. Och att även att det ska vara så pass förankrat att vi kan berätta om det externt då, det skulle jag hoppas. Sen hoppas jag ju att, för lite smånervös blir man ändå av att ta in massa människor och sen läsa i tidningarna om hur eländigt allt är. Vi har inte känt så eländigt hos oss, vi har det ganska bra faktiskt. Jag menar inte det externa, det är någonting annat, jag menar i företagsekonomin. Men jag önskar mig få lite kvitton på att vi hade rätt här också, att vi, att vi liksom gör en mycket stark, fjärde kvartalet brukar vara rätt bra för oss. Så jag hoppas ju på att vi kan göra ett mycket starkt fjärde kvartal och fortsätta med det här att ha lite bättre marginal än förra året, så att så att vi visar att just det var värt det att göra konsolideringsår då. Det är väl egentligen det jag hoppas på. Sen går inte, vi sitter här idag nu, vad är det liksom, 18 oktober eller någonting, och dagen innan kvartalsrapport, och så är allt det här som händer i omvärlden, med, vi har haft liksom Ryssland och Ukraina längre, nu har vi de här superotäcka hemskheterna nere i Israel, Palestina, Mellanöstern där. Om det hade kunnat fått lugna sig lite, och så, det har inte någonting med oss att göra, men det, Det är ju en fruktansvärd situation alldeles oavsett vilken sida man är på. Jag skulle önska mig den här som jag brukar prata om ofta internt, det här att kunna tänka två tankar samtidigt faktiskt. Att man är inte bara för de ena eller för de andra, utan en riktigt bra värld och bra situation när det blir bra för alla de inblandade, även om det inte blir exakt det som någon hade önskat. Så kan det ändå. Så det har ingenting med oss att göra, men det är väldigt svårt att sitta här i den här tiden på året och inte ändå reflektera lite över dem.
Nej, men det kan jag ju bara förstås hålla med om på alla sätt och vis. Det finns ibland viktigare saker att prata om än vår kvartalsrapport på det sättet. Men det finns ju också andra medier som
verkligen.
på ett djupare sätt.
Nej, men jag tror så här också. Det är väl en del i pålitlighet som vi gör överhuvudtaget. Om vi hanterar vår affär så med det absoluta bästa av vår förmåga, och så hanterar andra sin affär till det absolut bästa av sin förmåga, och så gör alla det tillsammans, då skapar vi ett bra fungerande system om man tar ansvar för sin egen grej. Så vi lovar alla lyssnare att göra vårt allra bästa för att ta hand om Exitex verksamhet kommande kvartal i alla fall. Men det måste jag säga, det är jag inte så orolig för. Det kommer vi göra.
Det tänker jag också. Jag tycker vi är på god väg på alla sätt och vis. Johan, vi har pratat i en halvtimme, kanske till och med lite mer, men jag tänker så här att vill tacka dig så mycket för att du ville komma hit och prata lite grann om läget i landet, eller man ska säga, hur ser det ut på Exitec. Vi släpper som sagt vår kvartalsrapport imorgon och ni hör den här förstås efter att den är släppt. Och det ser vi mycket fram emot, och vi ser fram emot att arbeta vidare. Skulle det vara så att du vill bli en del av Exitec, vill du arbeta hos oss, då skulle jag bege mig till vår webb exitec.se/karriär. På vår webb hittar du förstås en massa information om vårat erbjudande kopplat till digitala system som vi hjälper våra kunder med på allra bästa sätt. Som sagt, exitec.se om ni vill antingen jobba eller bli kund till oss. Och ja, med det sagt så tänker jag att vi tackar för den här veckan. Tack så mycket.
Tack så mycket. Johan. Tack.